tid. Ja, då blir det ju två frågor då först. Vad är eller vad menas här med Guds ord? Vad är eller vad menas här med vår tid? Ofta, om man ska ringa in ett begrepp, så brukar man ju då fråga i motsats till vad eller till skillnad ifrån vad. Det är inte så mycket den saken kanske jag tänker ta nu. Men jag ställer upp en skenbar motsägelse, en paradox, kanske två. Först då börjar vi. Guds ord är inte Bibeln. Bibeln är Guds ord. Vår tid är inte idag. Idag är vår tid. När vi talar om ordet, Guds ord, då ska vi inte för mycket låsa oss och vår tanke vid det skrivna ordet. Det är ju visserligen så i den formen. Det är oss givet och det träder oss till mötes. Det är så det överlämnat åt oss, åt ekklesian, åt Guds kyrka och församling. Ordet är ju givet åt Guds församling som dess gåva. Men Guds ord låter sig inte ringas in så. Det är vidare än så. Bibeln som vi har, åtminstone till dess äldsta delar, är ju, låt oss säga, drygt 3000 år gammal. Fanns det då inget Guds ord dessförinnan, innan man hade den första delen av Bibeln? Jo visst, naturligtvis. Guds ord är av evighet. Gud är den evige. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Allting ur eller av ingenting genom sitt blotta ord, genom Guds ord. Som det heter i Psaltaren 148, han bjöd och de blev skapade. Han talade sitt ord och de blev till. Redan i Bibelns tredje vers, där möter vi Guds ord så att säga i klartext. Och Gud sade, vajomer Elohim, var det ljus. Och Gud kallade ljuset dag, vajikra Elohim. Då talade Gud i skapelsen. Här har vi att göra med något jag vill kalla nu en distinktion. Det interna Guds ord. Detta är inte talat till någon människa eller till någon skapad varelse eller skapelse överhuvudtaget. Det är Guds eget tal. Sedan så möter vi ju det vanligare och oerhört angelägna, Guds sidan av Guds ord. Det är då kallade externa Guds ord. Gud talar till sina skapade människor. Han uppenbarar sig. Han talar till Adam, till Abraham, till Mose, till profeterna. Han talar till lärjungarna i Nya testamentet. Hur gick detta till? Gud talade till dem. Och här ska vi inte heller låsa fast förnuftsmässigt våra tankar och tänka nu att ja, vi vet ju hur det går till. Alltså satte Gud luften omkring dem i rörelse på ett visst speciellt sätt som nådde profetens öron, hans trumhinna och genom hörselbenen och så via hörselnerven, nervus cochlearis, upp i hörselcentrum och så blev det en förnimmelse. För det är ju så det går till. Så kan det väl ha varit, men så behöver vi inte tänka oss när Gud talar. Det var kanske inte alltid så. Hebreerbrevet talar om att Gud fordom har talat på mångahanda sätt i profeterna. Vi ska inte låsa våra tankar där. Att Gud är Gud och icke en människa. En grundtanke i Bibeln. När Gud handlar, talar eller gör, behöver vi inte tänka oss, då måste det ha gått till så som det gör när vi människor i dagligt tal gör det. Nej, låt oss säga istället så här. Gud kommunicerar med människor och det är ett specifikt syfte när han talar till dem. Nu är det visserligen så här att allt vad Gud har talat till olika människor, det vet vi inte. Det är inte nedskrivet, det är inte bevarat. Men det var likväl Guds ord till den människan när det ordet kom. Jesus gjorde och talade mycket som inte är nedtecknat i evangelierna. Och det ska vi väl vara glada för då hade inte vi haft någonstans att bo, för då hade inte hela världen rymt de böcker bara som skulle skrivas, som Johannes säger, om allt det skulle skrivas ner. Men allt det han sa och gjorde, det var Guds ord till människorna då, att ta vara på och lyssna och icke förakta och visa ifrån sig. Det finns flera brev av apostlarna som inte är med i Nya testamentet. Paulus har skrivit åtminstone 3, möjligen 4 brev till församlingen i Korint. Det var Guds ord till församlingen i Korint när de tog emot det. Men inte Guds ord till alla församlingar i alla tider. Därför ingår det inte. Men Guds ord var det. Jag kan göra en liten exkurs här. I modern teologi, och när den ska föras över på förkunnelsen, åtminstone för en tid tillbaka, så var det ganska populärt att tala om att man ska tänka oss Gud är en Gud som handlar, sa man. Inte så mycket detta Guds ord och Gud har talat och uppenbarat sig, det kom lite i skymundan mera. Gud är en Gud som handlar. Det lite märkliga, problematiska är bara att så är det. Många ställen i Gamla testamentet talar om det, men när den moderna teologin kommer dit hen, så måste den underkänna alla dessa ställen. Detta kan inte vara historiska fakta. Forskaren får ju inte räkna med en så suverän och oberäknelig faktor som Gud. Här har vi att göra med en gudsföreställning, en myt, ett motiv. Så tänkte sig människorna. Och då blir det väl inte så mycket kvar ändå av den Gud som handlar, om han aldrig handlade utan det var människors föreställningar bara. Vi ska nog kanske hålla oss fast till vad som står skrivet. Efter den lilla exkursen så ska vi återvända till Bibelns första kapitel och den här tredje versen och få fram då en egenskap hos Guds ord. En egenskap som det hade då och har i vår tid. För vad står det där? Och Gud sade, var det ljus. Vad hände då? Och det blev ljus. Gud sade, var det, och det blev. Gud är inte bara den evige. Han är även den allsmäktige och allvise. Hans ord är så att säga ett utflöde ur hans allmakt. Det ord Gud talar, det har en verksam och verkande kraft i sig. Jo, tänker man, men så kan väl människors ord ha också. Och det kan det, men det är inte av samma slag och art i det här fallet, eller? När människors ord har en kraft i sig, och tyvärr så är det ju ofta en bedragares ord, kan ha en väldig förmåga i sig att lura människor och få människor att tro på det tokerier, lögner han talar, och kasta ut sina pengar i onödan och så vidare. Men då har vi att göra med en inomvärldslig sak som ligger på psykologins område. Och det kan jag väl också lite vid sidan om säga, att på en rättegång en gång så tyckte jag mig, sa vi tala om det sen, här skulle väl nästan skrivas en lärobok om bedrägeris psykologi, rullades ju upp steg för steg för oss under den här rättegången. Nå, när Gud talar så är det inte psykologi hos människan, utan det är Guds allmakt, det ordet som verkar utifrån den eviga allsmäktige. Och det är viktigt detta ordets förmåga som vi ska se lite längre fram. Jag skulle kanske lite oförsiktigt vilja säga att det råder en form av identitet mellan Gud och hans ord. Hans ord som är av evighet och är det mäktiga, kraftuppfyllda ordet. När Johannes inleder sitt evangelium så börjar han ju tala med att i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och genom honom, det ordet, har allting blivit till som är till. Utan honom har ingenting blivit till som är till. I begynnelsen skapade Gud med sitt ord. Så här kan vi se det samband som finns. Vi ska inte gå tolka för hårt, driva in tankar som kanske inte finns där, men ordet av begynnelsen, Gud skapar, och i skapelsen så är han som kallas ordet, Jesus Kristus, den verksamme. Att jag nu tar upp så mycket om denna sida, begreppet Guds ord, det är för att det kommer att ha betydelse för vår förståelse och uppfattning av Guds ord i betydelsen Bibeln, eller kanske snarare av Bibeln i betydelsen Guds ord. När vi har sett på Guds ord i en vidare bemärkelse och hört hur Gud har talat med och kommunicerat med människor, så kommer vi till det stora undret. Stundom, ibland, så var det som Gud talade till någon människa inte avsett bara för honom eller henne. Det var Guds ord inte bara till den människan, utan till människan som sådan. Människan skapad av Gud. Ordet ska således ut till människorna. Guds ord ska masskommuniceras. Och då kan det inte ske på änglars vis i himmelen. Då måste det ju bli på människors villkor. Då måste det bli på mänskligt språk. Mänskliga ord, mänsklig grammatik, mänskligt skrivsätt. Och här får vi framväxten av vår bibel, steg för steg under tusen år, drygt tusen år, från den första skriften från Mose och till de sista, aposteln Johannes. Vi läste i Johannes 1 och att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och nu sker något motsvarande som inte uttrycks lika rakt på sak i ordet självt i Bibeln, men som jag ville formulera. Ordet blev inte bara kött. Ordet blev ord i pluralis. Ordet blev ord och blev tillgängligt ibland oss. Blev kött och bodde ibland oss. Och det blev till ord och blev tillgängligt för oss. Det blev till ord och fraser och meningar, skrifter och böcker. Ordet av evighet tillgängligt ibland oss människor. Då kom ordet som var av evighet in i tiden. Och då blev det Guds ord i vår tid, i människors tid, och skapade. Men det skulle ju, som vi sa, spridas till flera. Skrivas, föreläsas bland människorna. När vi är framme och ser situationen då, århundradena fram emot Jesu tid, skriftlärdomens tid, då vet vi att synagogor växte upp i alla städer. Mose har ju av ålder sina förkunnare i alla städer. Varje synagoga behövde sina egna ex av lagen, profeterna och skrifterna. Det var ju så man delade in Gamla testamentet då och kallade lagen, profeterna, skrifterna. Och lite senare så växer ju nytestamentliga församlingar fram. De behövde också sina exempel av Guds ord, som från början fanns ju bara det vi kallar Gamla testamentet. Och så tillkommer Nya testamentets skrifter. Apostlarna framförallt, de skriver brev till församlingarna, och varje församling behöver ju ha sitt exemplar. Då uppstår också några svårigheter. Två problem uppstår. Det ena handlar om mångfaldigandet, avskrivningsproblemet. Och det andra handlar om äktheten, autenticitetsproblemet. Mångfaldigandet, det kan vi ju tycka, det var väl inte någon större problem för Paulus. www.forsamlingenikorint.org. Kopia alla församlingarna. Klick. Och när ni kommer fram där, hur många behöver vi? Print 25x. Klart. Ja, så gör vi. Så har Gud gett oss möjligheter och vi klagar bittert att det är så segt. Vi får vänta upp till 10 sekunder ibland innan sidan har kommit upp. Åh. Ja, det kanske tar några månader, uppåt ett halvår, innan brevet har kommit fram till församlingarna där. Nej, allt måste skrivas för hand. Och det tar tid och är jobbigt. Och sen man har skrivit av ett, behövs det fler exemplar, så är det bara att börja om och skriva ett till. Mer radikalt är ju förstås om man har några stycken som sätter sig och en läser upp mening för mening och skriver av och skriver av. Men då uppstår ju naturligtvis, så blir det också skrivfel som uppstår. Särskilt när dagen går mot sitt slut, alla är lite trötta och sitter där vid fladdrande talgljus och doppar pen, gåsfjädern där. Det är egentligen så ursprunget till det här förhållandet som kan synas framme i vår tid, att ibland står det lite olika i äldre och nyare bibelöversättningar. Att det har blivit så här lite avskriva fel, det är ju ingenting konstigt i detta. Det märkliga är ju snarare att det inte är mycket mer olikheter med tanke på den väldiga mängd fragment och handskrifter som vi har bevarat ifrån antiken när det gäller Bibeln, Nya testamentet framför allt. Det är i särklass bäst bevarade egentligen av alla texter från den tiden. Det fanns ju en väldig litteratur vid sidan om Bibeln också på den tiden. Det har ju ibland vållat oro bland Guds folk, det här när det börjar, man börjar tala om de här olika textvarianterna. Till viss del kan väl det kanske bero på att den vetenskap som jobbar med det här kallas textkritik. Och det var väl det ordet som fick många att tro att det kanske handlar om bibelkritik, vilket det alltså icke gör. Det kan jämföras med ett tryckfel. Läser du din bibel så kan du säkert någonstans, för det kan väl inte vara möjligt att trycka så många sidor utan ett enda tryckfel, så blir du ju inte alldeles förskräckt när du hittar det och tänker, men vad är detta? Bibeln ska ju vara Guds ofelbara ord. Hur kan det då vara ett tryckfel här? Så tänker du inte. Istället så tänker du, vad ska det egentligen stå? Och oftast så går det ju lätt att se det. Kanske tittar du i en gamla bibel och ser. Det är inte konstigare än så detta. Men det är alltså en situation som uppstod och som vi har att jobba med. Och det är alltså inte alldeles självklart att för att versen löd på ett visst sätt i Karl den XII:s bibel och på ett annat sätt i en modern utgåva, så skulle det vara någon form av förvanskning i den moderna. Det kanske var så att Karl den XII hade en version som inte var den ursprungliga. Det andra problemet vi talar om här behöver inte heller vålla oro. Det är ju att när församlingarna uppstår och växer fram runt om i hela världen, som man kallade då, som ju var egentligen bara medelhavsvärlden där man talade grekiska eller latin. Det övriga, det var ju där barbarerna bodde utanför världen. Då har man ju inte bara det Guds ord som vi kallar gamla testamentet i församlingarna. Apostlarna skriver brev till de unga församlingarna. Och dessa brev som kommer, det är Guds ord som har kommit till dem då. Och det ska föreläsas i gudstjänsten. Det ska tas till efterrättelse i församlingarna. Bekymret är bara det att det utöver dessa så cirkulerade en mängd andra skrifter om vad Jesus har gjort och sagt, och som kommer med anspråk och vill göra regelverk och pekpinnar åt de kristna. Och många av dessa med anspråk på att vara av en apostel, eller åtminstone av apostoliskt ursprung. Här gällde det alltså att, som man brukar säga, sålla agnarna från vetet. Den här processen som pågår där, det är det vi kallar för kanonbildningen. Att få fram vad är Guds ord och vad är människoord i det här. Och det var alltså inte så att man tog det lätt med Guds ord här, utan tvärtom, man tog det mycket noga i den unga kyrkan. Och vi i vår tid, vi ska vara mycket tacksamma för att man bedrevet så noggrant, som jag vill kalla, renhållningsarbete här. Många skrifter som vid första påseendet kan se ut ha likhet med evangelierna eller så, går man närmare in på dem så finner man att det, som doktor Hedegård sa en gång, de är inte med bland evangelierna därför att de är ju inga evangelier. Inget evangelium, inget Guds ord i dem. En massa mänskliga tankar bara. Och dessa sorter slipper vi överhuvudtaget ha med. Fornkyrkan gjorde arbetet åt oss. Äkta eller icke äkta skildes åt. Så har Kristi kyrka församling en avgränsad, beprövad, tillförlitlig skriftsamling. Guds ord i kyrkans tid, i den kristnas tid, Guds ord i vår tid. Vi talade om egenskaper hos Guds ord, levande, kraftfullt, föder på nytt. Vi får göra en annan liten uppdelning, åtskillnad också, och ha klart för oss när vi närmar oss och läser ordet. Och det är en distinktion som jag själv gör nu. Jag gör alltså inte anspråk på att den ska vara för alltid bindande. Det är att skilja mellan det passiva och aktiva Guds ord. Och då menar jag ungefärligen detsamma som när Luther, i synnerhet i fråga om nattvarden, talar om och skiljer mellan tettelvort och heiselvort. Det jag kallar det passiva Guds ord, det bara återberättar för oss, återger fakta, vad Gud har sagt. Men det påkallar inte någon speciell aktivitet från oss eller från vår sida. När det heter att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, så är det inte ett bud åt oss att gör ni sammalunda och skapa på himmel och jord. Naturligtvis inte. Det var ett dåligt exempel. Men mycket av detta. Men den andra sidan, det aktiva Guds ord, det initierar ett skeende. Det är bud, anvisningar till oss. Den distinktionen, den är viktig för vårt bruk av Guds ord, av skriften. Hur ska vi förstå och utlägga den? Och det är speciellt att tänka på med tanke på att gränsen här emellan, den är inte fix och fast och en gång för alla given. Den mest påtagliga gränsförskjutningen där, det är ju mellan gamla och nya testamentet. När det gamla förbundet har spelat ut och ersätts av det nya förbundet. Hela gamla testamentets regelverk, som vi har hört talas om här, civillagen, men även detta offerlagar, ren och oren mat och ja, oxe som stångas och sådan. Det är bud, det är Guds aktiva ord till gamla förbundets församlingskyrka där. Du skall icke. Och över 600 olika påbud där. Vi lever inte i gamla förbundet, vi lever i nya förbundet. Och sen evangeliet har uppenbarat, som bekännelseskrifterna säger, så kan alla från Moses stammande former av gudstyrkan utan vidare åsidosättas. Till oss är dessa offerlagar och ren och oren föda, så det passiva gudsordet. Det är ingenting som påkallar att detta ska vi också iaktta och göra. Det som jag kallade det interna gudsordet, det faller givetvis under kategorin det passiva gudsord. Det tydliga, kanske allra tydligaste exemplet där, det har vi ju i Johannes 17, Jesu översteprästerliga förbön. Ett internt samtal inom gudomen. Jesus ber till sin himmelske fader. Det är ingenting, som jag har på att säga, som angår oss. Det gör det på det viset att han ber högt så att lärjungarna ska höra, bli stärkta av det, och det ska bevaras till oss vad han sa. Men orden är riktade till fadern, och den som gör vad sonen vill, det är fadern som gör detta. Om vi nu inte iakttar den här distinktionen, då kan vi nog också komma snett. Vilket kyrkohistorien ger exempel på. Calvin, som skulle på något sätt upprätta en gammaltestamentlig teokrati eller byggd på den gammaltestamentliga lagstiftningen, och i själva verket blev det inte en teokrati utan ett tyranni där i Genève. Det har varit vanligt även här i Sverige, och det har nog varit en lockelse under 1600-talet på många håll, en tanke att inom det egna landet på något sätt återupprätta det gamla israeliska kungadömet. Vår kung är Herrens moder, den nye David ungefär. Inte så krasst, men i grunden och sådana här lite ogrumliga tankar här. Det gamla all överhet är av Gud. Den gammaltestamentliga kungadömet som är där, det är ju ett utvalt specialfall i frälsningshistorien som Gud har tagit sig an och styr, och kan därför inte utan vidare läggas till grund för andra statsbildningar i andra tider som inte är ett led i frälsningshistorien. Vi kan väl också säga i modern tid, den moderna ekumeniken, har vi väldigt lite exempel på detta. Jesus ber till Fadern, jag ber att de alla må vara ett. Så träder människor fram och säger, ja men Jesus säger ju att de alla må vara ett. Då måste vi väl se till att också försöka ena oss så att vi blir ett. Ja men detta var det passiva Guds ord som Gud talat till Fadern. Och Fadern har givetvis uppfyllt den bönen också. Det var inte, han sa inte det för att vi skulle göra det. Det har han sagt på andra ställen i Guds ord. Jag förmanar er bröder att vara ens till sinnes. Då är det en förmaning till oss. Då ska vi ta det till oss. Det är ett aktivt Guds ord. Nå men, om vi nu inte eller varför har vi då det? Och varför ska vi lära oss det? Om det är på det viset att det inte är ett bud som vi ska genomföra. Ja, vi kan nog hämta en liten parallell ur den nicenska trosbekännelsen. Där heter det om Jesus Kristus, för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen. Han har tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa. För oss människor och för vår salighets skull. Ordet är också givet för oss människor och för vår salighets skull. Så är också detta bevarat. Så är Jesu överste prästliga förbön bevarad så att vi vet vad den har. Det är nyttigt för oss till undervisning, till varning och till tröst. Vi brukar säga som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Och därför så har vi, trots att vi inte längre lever kvar i det gamla förbundet, så har vi det gamla förbundets skriftsamling bevarat och med i vår bibel. För att det är Guds ord, även till oss i vår tid. Det är till uppbyggelse, till nytta för oss, även om vi inte ska offra och inte ska göra skillnad med en ren och oren föda. Vår tid, och då menar jag nu alltså, lite mera inskränkt, våra generationers tid, generationer som sitter här. Några av oss är gamla, jag tyckte jag såg någon mycket, mycket ung här också, generation. Den är egendomlig kan vi tycka, men den skiljer sig i grund och botten inte från den tid som varje kristen alltid har haft att leva i. Alltid för den troende, även i gamla förbundet och framtid. Så gäller ju just detta när han ser sig omkring. Tiden är ond. Den onda tiden, den började på syndafallets dag och den varar fram till den yttersta dagen. Så ser skriften Guds ord på det. Sen är det skillnader över tid. Det är det ju givetvis. Vi klagar kanske idag att mycket uttrycker hur det ser ut i samhället. Det blir ju allt mer avkristnat och ogudaktigt. Inte bara bland människor utan liksom på själva våra regeringar runt om i världen och så. Men låt oss också tänka, gå tillbaka på apostlarnas tid. Hur levde de? Jo, då levde man faktiskt konkret under en rent, bokstavligt talat, hednisk överhet. Växte man i. Som också till och med krävde kejsardyrkan att man ska tillbedja inför kejsarens bild. Det är en medborgerlig plikt ungefär. Men samtidigt så hör vi inte, möter vi inte i apostlarnas brev en ständigt återkommande klagolåt på att det är så illa ställt i tiden med kejsaren och med landshövdingarna och hur detta kulten och så. Apostlarna vet ju att tiden är ond. Denna värld vi lever i är ond. Hela världen ligger i den ondes våld. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, som profeten sa. Det är Tiden blir inte god. Världen blir aldrig from. Så ser en värld ut som ordet har kommit till. Guds ord mötte vår tid. Dessa två möttes. Guds ord med sina egenskaper och denna tid och värld med sina egenskaper möts. Och Guds ord, det kraftladdade, det livgivande ordet, det kallade och drog människor ut ur mörkrets, ondskans gemenskap till en helt ny gemenskap. En helig allmänlig kyrka, det heligas gemenskap. Ordet kom in i världen och födde ekklesian. Som Luther säger, kyrkan är den dotter som är född av ordet. En helig allmänlig kyrka. Helig för att den är tagen ut ur världen, helgad åt Gud. Allmänlig för den känner inga gränser här i världen. Nationer eller folk eller allt sådant. Denna ekklesia, dessa församlingar tog emot ordet. Inte som människoord, utan som Guds ord, som det i sanning är. De bevarade det och de överlämnade vidare ända till oss. Alltså en oskattbar gåva och förmån har traderats till oss, men även ett stort ansvar. Hur ska vi i vår tid bruka och förvalta gåvan Guds ord? Vi ska också ta emot, bevara och överlämna ordet. Vi har tagit emot ordet. Vi är alltså utan ursäkt. Vi har tagit emot ordet. Vi har vår svenska bibel och vår norska bibel. Och det är väl inga andra nationaliteter här. Så har vi. Men det har vi gjort. Och vi ska ta emot det. Allt fort ta emot det i den meningen att vi ska inte förakta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra och lära oss det. Vi ska bevara ordet. Och det kan ju egentligen bara ske om vi i längden ska lyckas med att bevara Guds ord ibland oss. Då måste vi arbeta med ordet. Vi måste arbeta med de bibelvetenskapliga frågorna som Mats var inne på föregående föredrag. Just detta. Kyrkan, församlingarna får ju inte överlämna till. Får inte förlita sig på enbart, vi ska kalla det då för världslig vetenskap och forskning. Som är, kan vara oerhört kunnig och duktig och komma långt. Men som när det gäller just bibelvetenskapen måste vi komma ihåg att den vilar på en andra grundförutsättningar än vad som är kyrkans grundförutsättningar. Den ena förutsättningen är att man får inte räkna med under. Man måste utgå ifrån det inomvärldsliga tänkandet, de naturlagar som gäller och den logiska tankekedjan och tankeekonomin som gäller. Kyrkans förutsättning nummer ett är: jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Den inomvärldsliga förutsättningen är: den Gud som vi inte finns kan ju inte ha skapat himmel och jord, alltså måste det ha gått till på ett annat sätt. Nej, det får inte kyrkan bara överlämna. Vi måste själva också jobba med detta och se till att ha folk. Vi måste alltså hålla oss med, låt oss kalla det då, för en akademisk stol. Men den stolen räcker inte. Den finns inte till för sin egen skull. Den är en tjänst åt församlingen. Den sanna gudomliga teologin är en ansilla fiddej, en trons tjänarinna. Tyngdpunkten i att bevara Guds ord är att förkunna det. Ordet ska vara i funktion. Mitt i församlingen måste finnas predikstolen och dopfunten och biktstolen och altarbordet. Och dessa nu inte som några museiföremål, utan de ska betjänas och vara i bruk. Det förutsätter kyrkotjänare. Till församlingens gudomliga uppdrag hör ju också att upprätthålla predikoämbetet. Det är inte villkorligt, det är inte en mänsklig ordning, utan Guds vilja och bud. Den kyrkliga traditionen har inte bara gett oss en välbevarad och avgränsad skriftsamling, gamla och nya testamentets kanoniska skrifter. Den har även gett oss formerna för ett fullödigt församlingsliv där ordets och välsignelse kommer oss till del, där vi får äta det goda, där ju högmässan intar sedan halvannat årtusen eller 2000 år en tyngdpunkt. Men den har även gett oss det kristna samlade uppfattning och erfarenhet av skriftförståelsen. Hur ska skriften läsas? Och därför så kan vi endräktigt lära, och prästen kan bygga sin utläggning av skriften på några grundläggande bekännelser om Guds ord, om den heliga skrift som vi har. Och det grundläggande nummer ett är ju detta: Gud talar sant i sitt ord. Ordet talar sant. Sant och visst, fast och bestående är Herrens ord. Och därmed måste också bibelkritiken a priori avvisas. Nu är det ju visserligen två, kan man säga, kategorier när vi ser om det riktas kritik mot Guds ord. Det ena och stora, det är det som har sin grund i en livsåskådningsmässig förutsättning. Att inga under kan ske, inga förutsägelser kan ske. Det andra, det är som gäller rent konkreta, historiska och geografiska saker. Och dessa må vi då mer ta och titta på hur det förhåller sig. Men detta att Guds ord talar sant, det är rätt så många som lär kristenheten. Men ändå kommer de snett. Och därför så är det viktigt också att vi håller klart för oss. Guds ord talar klart och tydligt till oss. Det är inte en mysteriebok med fördolda budskap som kräver någon slags initiationsrit för att vi ska kunna förstå den. Och därför, när det är på det viset, att vi behöver inte påvlig sanktion eller vetenskaplig sanktion, utan vi kan läsa den som det står, så kan vi läsa och förstå ett bibelställe också i en slags trestegsmetod att förstå det. Och det betyder att för det första så ger vi noga akt på sammanhanget när vi läser Guds ord. När det nu var ensamma talade Jesus till dem. Nu kom där några fariser och skriftlärde och ville snärja honom. Då ser vi att det är två helt olika situationer här. Och då måste vi förstå hans ord utifrån detta. Vi fattar en utsaga, bokstavligt, efter dess naturliga mening, som språket naturligt betyder, om det nu inte tydligt framgår att det är bildspråk. När det heter Jesus berättade också en liknelse för dem, ja, då läser vi inte och tolkar det efter bokstaven utan efter bilden. Men annars så läser vi det naturligt, som Luther säger där i Natürliche Rede soll Frau Kaiserin sein. Det naturliga talet ska alltså vara själva kejsarinnan vid utläggningen av skriften. Och vi jämför ett ställe med andra ställen om samma sak. Villoandar och sekter och så vill ju gärna ha, försöka blanda, ställa samman och blanda ihop olika saker som inte hör ihop för att föra fram sitt och försöka avvisa den sanna tron. Någon gång har man ju tagit det kända exemplet, ska man vara riktigt konsekvent där så blir det ju självmordet en biblisk dygd. Judas, han gick och hängde sig. Jesus sa det, gå du och gör samma lunda. Ja, men det var kanske inte hörde ihop de två ställena. De har inget med varandra att göra. Vidare, att Guds ord är sant och det är klart och tydligt, så bekänner vi också att Guds ord talar tillräckligt. Det är tillräckligt. För kyrkan som helhet och för den enskilda kristna. Ja, det ger inte svar på allt som vi i vår nyfikenhet undrar över. Men det är tillräckligt för vår salighetsväg. Därför att skriften är sann, klar och tillräcklig, så kan vi också lära det grundläggande. Sola scriptura, skriften alena. Och då har vi också någorlunda garderat oss för att detta uttryck ska kunna missbrukas till en allmän subjektivism och till ett tyckande. Skriften alena betyder inte att Ja, men då kan ju jag tycka på mitt sätt och du kan tycka på ditt sätt. Nej, vi har en skriftförståelse. Skriften alena, ja. Men vad säger den då? Det är ju också en ganska väsentlig sak. Det kan talas mycket och läggas ut en mycket möda på att försvara skriftens sanning och så. Och att den är Guds ord och att den är ofelbar och så. Men det viktigaste är ju då att, men vad säger den? Då är det ju att läsa den och ta till sig också det som faktiskt står där. Så då kan man säga att då borde vi väl kunna ge en enkel och samklar sammanfattning av Bibelns budskap om det är så. Jo visst, det kan vi. Men det behöver vi egentligen inte göra på nytt, för det är ju redan gjort. Vi högläser ju en sån sammanfattning varje söndag i högmässan. I den apostoliska eller den nicenska lite utförligare trosbekännelsen. Och vi har det i katekesens 6 huvudstycken. Och så som en fjärde punkt, mycket viktig, där själva examinationen kommer i skriftförståelsen. Ordet är ett nådemedel. Ordet är inte bara ett förkunnande medel som berättar om Guds nåd för oss. Det är också ett verksamt medel som skapar i oss och skänker där det talar om. Dopet vittnar inte bara, det föder på nytt. Avlösningen inte bara vittnar om att det finns en förlåtelse, den nyckeln öppnar himlen, den förlåter oss. Herrens heliga nattvard inte bara vittnar om, den är Kristi lekamen och blod utgjutet för oss till och skänker syndernas förlåtelse till var och en som i tro äter och dricker detta. Vi ska alltså så bevaras ordet, och vi ska överlämna Guds ord till våra barn och barnbarn. Och till detta hör en viktig uppgift för Kristi kyrka och församling. Och det är ju att tillhandahålla Bibeln på vår tids språk. Så var titeln på Dr. Hedegårds översättning. Nya testamentet på vår tids språk. Gud gav en gång sin församling sitt ord på deras tids språk. Och det är också den uppgift som vi alltid har. Dr. Luther bemödade sig mycket, som han säger, för att lära profeterna att tala tyska. Inte för att lära tyskarna att tala på profeternas språk. Och så är det alltid. Gud har gett skriften till människor på deras språk. Och det är vår uppgift att föra det vidare. Det ska överlämnas, ni ska förkunna därom för ett kommande släkte. Och då kan vi inte sätta, vi har en ypperlig översättning, Karl XII:s, och sätta den i händerna på det uppväxande släktet. Då har vi inte fullgjort vårt uppdrag. Vi ska sätta en översättning som är deras språk. Ja, Guds ord i vår tid. Vi som lever långt borta 2000 år senare, vi kan vara trygga. Vi har Guds ord bevarat, väl dokumenterat. Vi har en kanon, vi vet vad som hör dit och vad som inte hör dit. När vi gör bruk av ordet, just som Guds ord, då visar det sin kraft. Det visar sin kraft att uppbygga ekklesian här och nu. Ibland är vi många, framgång ser det ut som. Ibland går det tungt, är det motgång ser det ut som. Det är inte ordet som det är fel på. Ordet visar alltid sin kraft och uppbygger kyrkan på dess sätt, på den tid och sätt som Gud bestämmer. Som vi lär i Augsburgska bekännelsen, när och var det behagar Gud. Vi föreskriver inte Gud hans handlingssätt. Vi förkunnar ordet som han har givit och förtröstar på hans löfte att ordet är mäktigt och kraftigt. Och då är det inte ett tomt ord som inte angår oss. Då gäller det våra liv. Och det är medlet som skänker både kyrkan och den enskilde liv. Liv över nog, ett andligt liv som nu visserligen fördolt med Gud i Kristus. Men som en gång uppenbaras i härlighet inför tronen. Då vi sjunger den nya sången till Lammets lov. Och där får jag nog sluta nu, för jag ser att klockan har gått lite längre än jag tänkte mig. Orkar ni sjunga en psalm efteråt innan vi slutar?
Ja.
Det är lätt tveksamt. Då sjunger vi 228.